Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hejsan hoppsan allihopa och välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och min eminente poddkollega Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget i Malmö?
Läget är mycket, 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 mycket bra.
Vad härligt att höra.
Våren är här.
Ja, det vet jag inte om jag håller med om. När jag sitter i Stockholms Uppsala-området här, vi har fortfarande en massa snö.
Ja, det är tufft. Det är tufft. Nej, jag har inte ens... Jag har inte ens bytt i vinterdäck det här året.
Okej, ja. Själv skulle jag äntligen få lägga på mina sommardäck imorgon hade jag tänkt. Ja. Eller idag. Men det var ju bara avbyta den tiden för att ja, det är ju massa snö och is här uppe. Så jag blir otroligt provocerad när jag ser bilder som du lägger ut.
För det är ju så, det handlar ju om vinterväglag och ingenting annat när det kommer till vinterdäck. Så att många här kan ju tycka det är chockerande att inte byta då till vinterdäck mellan de här viss perioden som det kräver vinterdäck. Men det kräver ju vinterdäck när det är vinterväglag. Och är det inte vinterväglag, det är väldigt sällan i Malmö. Det räcker med att ta sig till Lund så kan det bli vinterväglag. Men i Malmö är det väldigt, väldigt, väldigt sällan det.
Och om man har Volvos recharge-däck, då är det Skåne perfekt. Liksom.
Ja, det där är ju också en rolig. Volvo har ju försökt stå emot det där länge och försökt hävda att deras året runt däck är precis lika säkra eller nästan. Men man har ju fått gett upp på det nu, så nu är det ju standard igen då med att...
Från och med 2025.
Från och med, okej, okay, så nu var ett starkt ord.
Nu var ett starkt ord.
De hade stort däcklager.
Det tar lite tid att vända det där skeppet tydligen. Ja. Jag trodde att Volvo var mindre än vad de kanske tror själva.
Ja, större menar du då i det? Eller?
Ja, precis. Men vi ska såklart prata om annat än bara vädret. Vi har ett par lyssnarfrågor. Vi har lite intervjuer med försäkringsbolag om Easy såklart. Och så ska vi prata om det här med standardutrustning i bilarna. Men som sagt, vi börjar med lyssnarfråga 1.
Ja, vi har ju fått in lite lyssnarfrågor och den här har vi faktiskt fått in lite från sidan. För det var en Anders V som ställde i gruppen Elbilsladdning Sverige hur han och säkert flera andra ska optimera laddningen för att bevara batteriet på sin Tesla. Och det var det ju många som då taggade in oss här. Lyssna på, för han frågade vem man skulle följa för att få reda på det, var väl exakta frågan då. Och då blev vi intaggade, så vi tog det som en uppmaning att lösa detta. Och så som vi tolkar frågan då är vad han ska tänka på då när han laddar den, hur mycket han ska ladda bilen för att optimera batteriet. Och då tolkar vi det som att så att säga maximera livslängden på det batteriet. Så Kristoffer, du som är batteriexpert, i alla fall mer batteriexpert än vad jag är, hur ska man ladda sin Tesla? Och då kanske det också är en fråga om vilken Tesla det är förstås.
Absolut, men jag tänker mig den här generella batteritekniken som de allra flesta bilar har, och jag tänker också att vi expanderar frågan till lite mer än bara Tesla. Det finns ju många andra elbilar också som har
batterier.
Batterier. Ja, och så kanske undrar det här. Och rent krasst skulle man väl kunna säga att ladda ofta och ladda kort. Och med det menar jag att ett batteri trivs som absolut bäst runt 40-60%. Det gäller även mobiltelefoner eller princip vad som helst som har de här litiumbatterierna. Men runt 40-60%. Nu är ju inte det så realistiskt kanske att man vill ligga där omkring för att maximera sina batterier. Utan det mer realistiska, det är ju att man laddar upp till 80%. Och att man kanske inte går ner hela vägen heller till 10%. Utan är det så att man laddar hemma, ja men koppla i laddaren när det är 20-30% kvar och så upp till 80% igen. Eller om du har möjlighet att ladda varje natt så absolut, sätt gränsen på 60% mitt i vardagen.
Ska man iväg sen så är det ju bara att dra upp det till 80 eller 100 till och med, beroende på hur du vill göra. Det är ju inte så att man förstör inte batteriet för att man laddar upp till 100 ett par gånger. Du förstör inte batteriet för att du DC-laddar snabbt upp till från 10% till kanske 80% då, när du kör mellan laddstationerna. Det här handlar ju om så otroligt många laddningar. Och det handlar om att skapa ett mönster för sig själv för att optimera batteriet. Dessutom tror jag att det som är lite intressant med den här frågan är att just optimering av batteri och så vidare, det är någonting som är en ganska ny företeelse. Inte för att det behövs eller att vi inte haft kunskapen. Men elbilar har ju framförallt sålt som privatleasing och företagsleasing här fram till kanske nyligen, när folk börjar fundera lite på vad som är egentligen bäst då med olika, för på grund av räntehöjning och annat. Så då har det varit lite så här, ja vi har det i 3 år och sen så drar det vidare till nästa. Då har man inte brytt sig överhuvudtaget kanske. Så det här är nog någonting som vi kommer att få se mer. Och jag har så här fått mer frågor. Så ja, men kan man visa batteriet? Bör batterihälsa och sånt vara en grej när man säljer bilen? Jag tycker inte det ska vara en grej. För jag har sett det på iPhones och sånt. När folk är så himla intresserade om den har 90% eller 89%. Och vissa är så där, och jag har haft min telefon i 2 år här nu. Och den visar 98% batterihälsa. Jag bara tänker, 98% batterihälsa efter 2 år. Hur använder du inte telefonen liksom? Och medan de, alltså det är ju jättebra. Medan de tycker att oh, det ska ju vara 100 för allting annat än 100. Så att folk har väldigt svårt att förhålla sig till det här då. Men den allmänna rekommendationen då för att få maximera batteriets hållbarhet ligger då på 46%. Det roliga är, jag tror att det var CarUp.se som skrev här nu om att man hade kollat på batterier här, och bortsett från några de här äldre Tesla, tidiga Tesla, Nissan Leaf och någon amerikansk bilmärke, så har ju som har haft liksom utbyte batterier då, officiella då, så har ju batterier, de håller ju så mycket mer längre än förväntat.
Det gör de verkligen, och dagens moderna elbilar har ju vätskekylda batterier, och då är det ju väldigt lätt att kontrollera värmen och temperaturen överlag i batteriet och se till att det blir som mest optimal för batteripackets skull. Går ett batteri sönder så handlar det ju oftast om en eller två celler eller så i själva batteriet, inte hela batteripacket. Det blir ju fortfarande jobbigt, men man behöver ju oftast inte byta ut hela batteripacket.
Du har ju gjort en video om vad vi bör tänka på om vi ska köpa begagnad elbil. Ja?
Det har jag gjort,
och då
absolut.
Körde ju du en e-golf.
Det stämmer.
Hur är det? För den e-golfen jag provade, den hade ju inte batterikylning. Så att när jag första gången man DC-laddade då, när jag skulle köra från Stockholm till Malmö, mina 5 laddpauser då som krävdes då, back in the days, utan AC för övrigt, eller igång då, ingen värme, var jacka på. Då gick ju snabbt i början då, men sen fick den ju... För den hade ju inte vätskekylning då. Så att jag fick ju tvärbromsa den laddningen.
Precis, det är det som är lite problemet med e-golfen, att den är något äldre då och inte har den här vätskekylda batteritekniken, utan det är mer luftkylning där. Samtidigt så max DC-laddning är 40 kW, så att jag vet inte om den går ner till 30 sen, för att jag låg på 40 ganska länge, upp till 60% eller någonting, och sen började den gå neråt. Men som sagt, det är inte så mycket från början, så att det finns inte så mycket att gå nerifrån.
Det är ju det som är det svåra. Jag fick ju dessutom ladda upp till 100 för att överhuvudtaget komma till nästa 50 kW laddare. Det var innan Ionity-tiden där, mina vänner. Men man ska väl känna så här, om man vill att vårda sin bil. Det finns ju de som tillbringar hela helgen med att tvätta den och ge den kärlek och sådär. Och jag hade en bekant som jobbade med skadereglering som berättade om att de hade kunder som på försäkringsbolaget då, som inte anmälde skadan till försäkringsbolaget. För de var så stolta över att de hade skadefri historia på sin bil. Så de fick betala det själva. Och du vet, försäkringsbolagen är inte, det vill ju inte de här. Alltså de någonstans vill ju ha god kundservice. Och kunderna inte ens använder tjänsterna. Så alltså, det blev ju väldigt komiskt. Men de som verkligen älskar sin bil, de som verkligen vill vårda den, de som ser den som sin ögonsten. Ja, men var då noggrann där med laddningen. Men alltså det är ingenting som jag själv kommer förhålla mig till. Jag har den laddad till 80 och skulle jag någon gång behöva veta att jag ska köra åt något håll där jag kan nå en laddare om jag laddar till 100 istället. Alltså till exempel om jag ska hem ibland, om jag ska hem till mina föräldrar, så når jag dit med 100% men inte med 80%. Och når jag med 100%, alltså når jag dit, då laddar jag gratis. För att man är ju aldrig så mycket barn som när man liksom använder föräldrarnas bensin- eller dieselbil utan att tanka upp den igen och använda deras laddare för att ladda bilen utan att betala. Det är okej när man är 40 fortfarande, tycker jag. Så då går den upp i 100. Det är liksom ingenting som jag sen, jag måste välja mellan gratis laddning från solpaneler dessutom där i Stenhjulsmåla. Men eller bara nu går liksom batteriet må sämre av det, så ska man inte tänka alls.
Nej, och det håller jag helt klart med om. Det har väl blivit lite, och det kan ju absolut vara delvis vårt fel också som YouTubers, lite för mycket fokus på just den typen av att batteriet kommer ta jättemycket skada och kommer bli förstört innan bilens livslängd är över. Och dagens biltillverkare har ju inte tänkt att elbilarna ska gå till bara entusiaster som optimerar allting. Det är ju tänkt att det ska gå till vanliga familjer som struntar fullständigt i det här.
Yes. Sen är jag ganska övertygad om att det kommer att bli krav att batterier ska kunna bytas.
Då vet jag ett bilmärke som kommer att hurra.
Då vet jag ett bilmärke. Så att det inte behöver kunna bytas i stationer på det sättet som ni gör då. Sådär. Men att det faktiskt kommer, att det inte ska få vara, jag är helt övertygad om det. Det handlar inte bara om privatekonomi, att du inte ska behöva byta bil och så. Det handlar också om att vi kan inte bygga, jag tror det kommer komma i mobiltelefoner också här framöver. Vi kan inte bygga teknik som där vi måste slänga saker bara för att batterierna inte längre håller. Om jag känner våra vänner i EU så är det på G redan. Men att det kommer då ta naturligtvis många, många år innan det blir verklighet. Vi går vidare till ytterligare en lyssnarfråga, och den är ställd utifrån ett Tesla-perspektiv. Men det är faktiskt inte bara Teslor som har kameror som kan spela in saker som händer i omgivningen. Frågan var som sådan att om man ens Tesla har varit i inspelningsläge och fångar antingen vandalisering av den egna bilen eller någon annans bil eller vad det nu kan vara, och vågar man då berätta det för polisen att man har en inspelning, eller riskerar man att själv bli då anmäld av polisen för olovlig kameraövervakning? Och vi har kunnat konstatera i tidigare avsnitt då att Tesla blev ju anmälda för det här i Sverige av någon. Och det anmäldes då till nuvarande integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Och de skickar då vidare till Nederländerna, där Tesla har sitt europeiska huvudkontor, i alla fall på pappret. Jag vet inte hur många som sitter där. Och då tog då Nederländernas motsvarighet till vår integritetsskyddsmyndighet och kollade på det. Men under tiden så hade man då en dialog Det kan man ha med myndigheter om man, om man, om man är lösningsfokuserad. Men och faktiskt helt enkelt gjorde vissa förändringar som gjorde då att du själv som individ måste aktivera det här på bilen framförallt. Och då helt plötsligt så följer ansvaret på dig som privatperson helt plötsligt. Så Tesla liksom har ingenting med det att göra. Du aktiverar kamerorna så är det upp till dig då. Och man godtog det, man godtog det från nederländskt håll och så även då i Sverige. Vi har ju harmoniserade regler även där. Och nu helt plötsligt då ligger det på det egna ansvaret då. Och jag kollade med polismyndigheten här i Region Syd, så, där jag håller till. Och där så svarade man ganska omgående då. Mycket trevlig kontakt där. Det varierar ju. Ni vet att jag har alltid lite åsikt om myndighetskontakter och andra. Mycket bra. Kalle på Region Syd. Han svarade att jag kollar upp detta. Och sen så fick jag svaret då att mycket riktigt, polismyndigheten är inte tillstånds- eller tillsynsmyndighet i frågor om kamerabevakning. Det är istället integritetsskyddsmyndigheten, alltså IMI då. Och det visste vi ju egentligen. Ska jag tolka det som att polisen bryr sig inte så mycket mer om någon annan, liksom, om det sker en olovlig övervakning sådär? Ja, riktigt så enkelt var det ju inte. Sådär. Jag fick svaret att ja, nej, polisen har ju ett visst ansvar. Men det är ju inte så att det faller under allmänt åtal så att säga. Så det slutar väl med att det finns ju inget riktigt prejudikat på detta. Utan liksom även polismyndigheten insåg väl att då att det här är någonting som i slutändan inte är utrett då. Jag såg också att någon på Facebook hade fått frågan då i en sån här fall. Och från polisen då, jaha, men hur funkar det här då? Nej, så drog han till med någon uppenbar vit lögn då om att någon hade suttit i bilen och så, eller så här, vad så. Och ja, okej, okay. Typ, det behövdes inte så mycket. För polisen älskar ju bevisföring, och vi har ju öppen bevisföring i det här landet. Alltså, det spelar ingen roll om hur beviset har kommit till. Det gör inget om den i teorin är olaglig. Den gäller ju ändå, och det har man ju sett så här på varenda gång man ser en nyhetssändning om att det har sprängts en bomb i något villakvarter eller någonting, så är det ju alltid någon ringkamera där som har tagit den liksom. Och det blir ju inga konsekvenser av det. Så det är samma regler i Teslor och andra bilar med kameror och hus och sådär. Du får ju inte filma någon annans tomt eller allmän mark utan att du liksom är där och ja, att det är en så här, att du själv håller i kameran kan man säga. Är man lite välvillig kan man ju säga då att ja, men du sitter i alla fall i din Tesla. Du sitter i alla fall i kameran. Det var en jävla stor kamera. Men så, och, det är ju, och de lagarna finns just för att om jag och Kristoffer är ute och filmar på stan och gör YouTube så ska jag, får inte det vara. Liksom, och vi råkar, det går ju inte. Det hade ju inte gått att filma. Då. Så, i USA är det ju tyvärr inte så. Jag blev ju tillsagd när jag filmade. Jag var på Las Vegas och filmade. Bara på vad jag trodde var på stan, men halva liksom Las Vegas ägs ju av kasinomark där. Så jag stod där på en bro som jag trodde tillhörde staden, och då kom det fram en jättetrevlig väktare faktiskt och berättade att här får du inte filma utan tillstånd, men jag följer gärna med dig och gör det, för det är bara, jag fixar det, för det är bara pappersexercis, sa han. Det var sjukt roligt, så berättade han om hela sitt liv och så. Men just liksom hur det är inte självklart sak och ting här på jorden. Men där har ni det. Bevisen kan användas. Det är inte jättetroligt att någon har så mycket åsikter om det. Att du har filmat i sak, så får du ju egentligen inte göra det. Skulle det frågas så hitta på någon anledning varför du råkade filma. Du kanske råkade stänga av eller glömma stänga av det, eller vad som helst. Alla har ju inte lärt sig att Tesla, eller hur är det, Kristoffer?
Ja, nu ska jag väl säga att jag är lite dåligt påläst här. Men Nio har ju också kameror utanför bilarna som går och filma och sparar ner på SD-kort och så. Och jag vet, när jag körde Nio så testade jag att stänga av den där funktionen. Och sen när jag kommer tillbaka till bilen och slår på den igen så är även funktionen påslagen igen. Ja. Så det verkade ju bara vara just den sessionen. Men jag ska ärligt säga att jag har inte 100 koll här rakt nu på om det går att stänga av 100%. Det känns ju mycket märkligt om det inte skulle gå. Nio hade ju många sådana här konstiga grejer där inställningar krävdes verifiering via sms och sådana här grejer. Så jag kunde ju till exempel inte återställa trippen i den bilen utan att få en kod via sms. Och den koden hade, eller den numret gick ju till någon på Nio och inte till mig.
Så ja, just det.
Det var mycket sådana inställningar i den bilen.
Men oavsett, det är ju grundfelet här att det är igång från början då.
Ja.
Ur ett sådant perspektiv.
Ja, jag kan tycka att har jag stängt av det så borde det vara avstängt.
Det kan man tycka.
Det är svårt för bilar som slår på och ändrar funktioner sådär.
Du ska dessutom inte behöva stänga av det utan du ska sätta på det. Då är ju kontentan av det dessutom. Och vi ska ta senast om Easy. Ja, nästan samtidigt som vi spelade in då förra veckans podd så blev det klart då att förvaltningsrätten i Karlstad avslog ISIS begäran eller yrkan om inhibition. Vi kunde bara konstatera det då. Efter att ha då läst på det här, eller alltså läst de här papperna då från Karlstad förvaltningsrätt, så har vi lite mer att förtälja då. Det är nämligen så att inhibition är en förfrågan om att det överklagande som i detta fallet ISIS har gjort av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud och de andra sakerna då, återkallelse av lager och fixa till existerande laddar och så. Då har de överklagat det och det tar ju flera månader att reda ut det. Det är många, 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 många sidor dokumentation. Och då har ISIS begärt inhibition så att det här beslutet från Elsäkerhetsverket ska pausas i väntan på den liksom slutgiltiga överklagan går igenom eller inte då, med argumentationen att de här skadorna även vid temporär paus och sen att överklagan går igenom, vilket man menar nu kommer göra, så är skadorna liksom enorma även om det sen då de förvaltningsrätten upphäver Elsäkerhetsverkets beslut och det gick inte igenom. Och vad fick det inte igenom då? Jo, inhibition kan gå igenom av två anledningar generellt sett. Nu ska jag alltså sammanfatta säkert en juridikkurs som är på flera veckor här. Men det är framförallt två anledningar. Det ena är att om det kan vara ganska så sannolikhet att det här överklagandet går igenom, det vill säga att försäljningsförbudet upphävs då av rätten, då bör man ju också ta beaktning att vänta med det här beslutet då. Alltså en inhibition. Men om det inte är stor sannolikhet utan man är lite, att det kan väga lite sådär och andra anledningar, då kan man också ta i akt att det är så himla stor skada då för det här bolaget. Men så som vi då läser det här beslutet ifrån förvaltningsrätten i Karlstad, så konstaterar man att det är ju inte jättestor chans då från ISIS håll att den här överklagan går igenom, och därför så finns det inte heller något riktigt syfte att liksom godkänna en inhibition här. Så vi kan konstatera att den här nyheten är verkligen inte bra för ISIS ur ISIS perspektiv.
Jag bara tänker nu, en överklagan kan ju ta flera månader,
ja, år till och med.
Samtidigt som de bara 12 månader på sig och fixa det här. Så nu, just nu behöver de jobba från två håll för två potentiella liksom, lösningar.
Ja, inte bara det. De har bara 3 månader på sig att återkomma till Elsäkerhetsverket om vilka lösningar man kommer att ha då för. Och sen måste det implementeras då inom max 12 månader. Det står också, alltså, det får inte gå snabbare än 9 månader heller. Så det är mellan 9 och 12 månader då. Så lite intressant. Inte tidigare än 9 månader och inte senare än 12 månader, står det i Elsäkerhetsverkets beslut.
Vad man lär sig om det svenska regelverket.
Ja, det som är intressant är att viterna i detta fallet är ju nada. Alltså, viterna är, vi pratar 50 000 spänn, det är ju ingenting. Om de skulle missa då liksom första. Men ja. Det är ju alla, inte bara, det är ju så att det är inte viterna som är, det är ju inte så att man bara kan betala 50 000 och sen så och fortsätta, utan då blir det ju andra konsekvenser liksom. Men det är så här, då straff liksom, straffet var att missa en dag där, den är inte så himla hög.
Har de inte fått in pengar på 12 månader
så? Nej, men lite så. 90, jag tror själva den missen var nog uppe på 100 000, men första var 50 eller någonting. Men där ligger de tyvärr easy. Och det som har varit mycket snack om nu är ju hur man själv som användare ska tänka om att använda laddboxen. Och vi kan ju konstatera att Elsäkerhetsverket här, de var ganska hårda i sin... Alltså beslutet är ju skrivet så som det är. Men sen den informationen de lägger ut på webbsidan till allmänheten och sådär om beslutet. Där har man ju mildrat sina skrivelser här flera gånger, kan vi konstatera. Nu är det liksom helt borta. Så, i alla fall vad jag nu har kunnat hitta om att hur det kan leda till liksom skada, personskada och brand och så vidare. De formuleringarna är helt borta nu. Sådär. Så man har ju mildrat sig lite då i den. Även om det betyder ingenting i sak. För det har ju varit mycket snack. Jag tror att det verkar som att man har kunnat resonera lite från Elsäkerhetsverket. Att man har liksom inte riktigt förstått vilken stor... Det är väldigt sällan just Elsäkerhetsverket där deras jobb liksom blir så omskrivet som det är nu. Och då har man nog blivit förvånad för det. Man har liksom förstått att oj, vi har ju inte heller uppdrag att skrämma upp folk. Vi vill ju verkligen inte att folk ska, antar jag då, koppla ur sina IC-laddare och börja ladda med Choco istället. För det är verkligen inte det man säger då. Så att jag kan konstatera att man har mildrat då skrivelserna på sin egna webbsida. Och framförallt så var det ju någonting också folk undrade om försäkringen gällde. Och jag satte mig ner och pratade med Johan Granholm som är motorexpert på If och ställde då denna frågan, men också några till. Så här lät det. Ja, men då måste vi ju fråga, vad gör man om dagarna som motorexpert på ett försäkringsbolag?
Ja, som motorexpert på ett försäkringsbolag så är ju egentligen ingen dag den andra lik. Man jobbar med allt från intervjuer som den här till produktutveckling av våra då motorfordonsförsäkringar, skriva villkor och allt möjligt annat.
Det var ju många som var osäkra och det var många som tyckte att det var helt självklart att försäkringen inte kommer gälla på en utdömd då ifrån Elsäkerhetsverket laddbox. Men ni var ganska tydliga ihop med era kollegor i branschen att det gör det. Hur resonerar man där?
För det första så menar vi vill ju finnas där för våra kunder när de behöver hjälp. Och i nuläget så har ju inte Elsäkerhetsverket utfärdat ett användningsförbud. Så att det är fortfarande tillåtet att använda de här boxarna och ladda sin bil. Sen bör man ju kontakta laddboxleverantören för att veta mer vad som händer i ärendet. Då. För de är ju ändå ansvariga att ta fram ett åtgärdsförslag inom ett år då från beslutet. För att se till att alla befintliga kunders laddboxar åtgärdas så att de uppfyller regelverken. Men som sagt, de har ju inte fått användningsförbud. De har ju bara fått försäljningsförbud i nuläget. Då. Och att de ska åtgärda dem.
Laddboxar generellt? Eller att ladda bilen generellt? Alla använder ju inte laddboxar. Vissa kopplar ju in sin billaddare i det närmsta vägguttaget. Och det finns vissa som har trefasladdare där ute på sommarstugan och gårdarna. Vad gäller egentligen? Vad ska man som kund till er tänka på säkerhetsmässigt? Och vad gäller försäkringar om ens billiga adapter från Biltema bränner upp carporten?
Ja, det där är ju förstås lite svårare frågor. Men generellt sett så följer man egentligen Elsäkerhetsverket tips så är det oftast okej. Okay. Men vi rekommenderar ju inte att ladda i ett vanligt vägguttag. Om du ändå ska göra det så ska du följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Så du bör ju ha en behörig elektriker som har kollat upp uttaget och installationen så att den klarar av en lite högre effekt. Men det viktiga är ju också att du ställer ner strömstyrkan om du laddar via två hål i väggen så att säga då, så att du har max 8 eller 10 ampere då, så att det begränsar värmeutbildningen lite. Men man bör ju inte så att säga ladda det i ett sånt uttag över natten till exempel. Det är bra om man kan ha uppsikt För det är ju inte lika säkert som att använda en laddbox då, som är särskilt framtagen för elbilar och plug-in hybrider då, till exempel.
När jag köpte min elbil och skulle ringa mitt bolag som jag har för huset, då tackade de nej att försäkra den bilen. De försäkrar helt enkelt inte elbilar, och den försäkring som jag sen tecknade, den tyckte jag var förhållandevis kostsam då jämfört med tidigare bilförsäkringar. Vad är det med elbilar som är så speciellt ur ett försäkringsperspektiv?
Egentligen är det ju inte så mycket som skiljer jämfört med en fossildriven bil. Du har en annan drivlina, men visst, du har ett högvoltsbatteri som såklart kostar en hel del, i alla fall de större varianterna. Och så har du ju i många fall kanske ett kylsystem då för högvoltsbatteriet. Du har lite annan teknik som ombordladdare och sånt som omvandlar elektriciteten. Vi ser ju inte några större skillnader i risk för brand till exempel på en elbil jämfört med en fossildriven bil. Vi ser i alla fall ingenting konstigt, och vi försäkrar jättegärna elbilar hos oss. Vi har också en välanpassad försäkring för det.
För vad är det som sätter priserna på bilförsäkringar? Är det respektive märke? Hur dyra de är att laga om något skulle hända? Eller hur funkar det?
Det är ganska många olika parametrar förstås. Allt från hur gammal du är, var du bor någonstans. Men sen är det ju också så att säga, bilen. Man tittar ju på allt från hur mycket bilen kostar i inköp till exempel. Man kollar på till exempel hur kraftig motor du har eller hur mycket effekt du har. För att nämna några saker då. Och sen självklart tittar vi på skadestatistiken för just den bilmodellen.
Om man tar kraftfull motor då, handlar det om att de är dyrare och laga? Eller har det att göra med att folk med kraftfulla motorer tenderar till att hamna i diket oftare?
Det har kanske mer att göra med som vi säger, skadefrekvensen, då, att hur ofta det händer. Sen är det ju klart, det är ju inte alltid det beror på hur kraftig motor du har. Alltså att det korrelerar direkt med hur mycket du skulle krocka. Men generellt kan man väl kanske säga för bilar idag så har ju så att säga, alla infotainment-skärmar och sånt blivit mycket större. De tar upp mycket mer plats. Vilket gör att det kanske är lättare då att tappa lite fokus på vad som händer framför bilen. Du som kör elbil vet ju att accelerationen kommer ju direkt. Och det kan ju vara kanske lite ovant för många i början. Så det är nog en rad olika orsaker som gör att kanske vissa är mer drabbade än andra. Men det är svårt att pinpointa en sak.
Bonusfråga här, och den här är säkert svår att svara på. I det här avsnittet så pratar vi om standardutrustning. Vad vi tycker vi ska ha. Och jag föredrar ju både sensorer fram och bak och att den håller sig på vägen själv och så. Tesla har tagit bort alla sina parkeringssensorer och inte har någon ersättare för närvarande i Sverige. Är det sånt att ni håller koll på och vet att nu blir det plåtskador här på det här bolaget?
Det behöver ju inte innebära att det blir en kraftig ökning, men alltså, det är klart, alltså, utan, jag tror många är väl ganska vana att använda backsensorer idag, eller sensorer runt om bilen som de nyare har då. Och har du inte det, så det är klart, det blir ju kanske en marginellt högre risk då för skador. Men det är ju ingenting som kommer att synas på premierna alltså under den närmsta tiden. Det ska ju ändå ske ganska ofta och under en längre period för att det ska påverka kanske priset i en större utsträckning.
Perfekt, tack så mycket.
Och det ska väl sägas också att den här intervjun gjordes innan Tesla släppte sin Tesla Vision-uppdatering här i veckan också, som faktiskt har kommit. Vi ska prata mer om det senare. Men det var ju högst intressant att få höra hur ett försäkringsbolag ser på det här med elbilsladdning.
Mm. Mycket myter här, och bland annat tog jag upp det här med brandrisken och sa ju rakt ut då att det finns ju, de ser ju ingen större risk med det, och det har blivit en grej det där. Jag vet ju bland annat på färger då så får man en liten skylt på elbilar som säger att det här är en elbil, och jag har alltid funderat exakt vad ska de göra med den informationen.
Det finns ju ett rederi i Norge vet jag som kör färger, de har ju förbjudit elbilar.
Jag tror att det fortfarande måste vara något form av missförstånd någonting. De kommer ju i Norge av alla länder. Vilka bilar ska de då köra?
Det blir spännande att se där. Men,
spännande. Vi fick in en fråga efter jag hade gjort intervjun med Johan här. Och det är Mattias som skriver. Först och främst, tack för en frisk fläkt i poddvärlden. Tack själv Mattias. Jättekul alltid att höra att det vi gör uppskattas. Han skriver senare då. Är chockad över den löjligt höga självrisken på vagnskada. Men vågar nästan inte tänka på det här med stenskott i taket. Har sett några inlägg nu gällande detta och ingen verkar veta vad som gäller. Ruta som ruta, vagnskada, försäkring. Kan ni reda ut lite detta? Ja, vi ställde frågan då till Johan då på IF Skadeförsäkringar. Och han skriver, glastaket oavsett bilmodell går på vagnskadedelen i försäkringen eller då vagnskadegarantin och bilen är ny. Och som du säger så har ju vagnskadegarantin som ingår i 3 år när du köper en ny bil en högre självrisk. Själva glasdelen i halvförsäkring gäller endast fordonens vindsido och bakruta. Panoramatak är inte glas så att säga, även om det är. Även om det är det. Panoramatak är en del av bilens konstruktion och då gäller alltså vagnskadegarantin eller vagnskadeförsäkringen då. Och den är, har ju dyrare självrisk. Han skriver, jag vet att vissa märkesförsäkringar, inte alla dock, har en så kallad självriskförmån som sänker vagnskadegaranti, självrisken, långt ord, med några tusen lappar. Jag vet inte om han syftar på de egna, för exempel Volvo försäkring är ju IF i grunden och så. Så att IF har ju märkesförsäkringar. Men ja, jag tycker det här är en jätteintressant fråga. För om vi bara ser ur ett försäkringsperspektiv eller liksom vagnskadegarantiperspektiv. Så man har alltså tagit fram, rent krasst, man har gjort bilar mer skadekänsliga genom att sätta ett tak i glas istället för att ha metall. Det är inte helt oproblematiskt, tycker jag.
Nej, det är alltid en avvägning när det kommer till glastak, eller panoramatak kanske man ska säga. Jag får inte säga glastak längre. Det är fördelaktigt versus vad kostnaden blir. Som sagt, jag har haft panoramatak på flera av mina senaste bilar och uppskattar det jättemycket just på grund av ljusinsläppet. Ja.
Det är trevligt där.
Även om jag sitter i förarsätet och kanske får ljus på annat vis så är det ju fortfarande, det gör ju en sån skillnad i bilen. Ja. Den här typen av frågor är ju någonting som jag har börjat fundera mer på sen du började ta upp frågor från Arn och sådana grejer. Vad som kan hända och det. Inte direkt något som man har tänkt på tidigare. Jag hade en Volvo V40 från 2015 eller något sånt för ett par år sedan. Också panoramatak. Och då var det ganska nytt med det här med panoramatak fortfarande. Det är inte jättevanligt. Och då var det ju ingen som ställde den frågan. Det är ju en ny förteelse liksom. Och nu när det kommer till billigare och billigare bilar.
Sen är ju bilar är ju lite olika byggda också. Panoramataket kan ju vara lite småskyddat av karossen eller liksom plåten där uppe, det vill säga att man har en framruta och sen så är det rätt mycket plåt och sen så kommer panoramataket inbäddat i plåten då. Men tillbaka till Tesla där så är det ju, alltså jag var ju tvungen att kolla upp det här, särskilt på Model X så ser det ut som att panoramataket och framrutan är en och samma enhet. Så jag tänkte, hur i hela friden byter man ut den och så fall? Och dessutom, när är det ett stenskott på panoramataket och när är det ett stenskott på vindrutan då? Men om man kollar noggrant där uppe så är det så att säga ett mellanrum då. Det ligger ju ovanför själva plåttaget då. Men det är ju så att framrutan är det som går upp så långt. Men det är ju hela framrutan där. Så att blir det stenskott på Model X så kommer det nästan 100% här dra i framrutans ovandel då. Medans på andra bilar så börjar ju panoramataket tidigare då liksom. Man måste ju se det på bild för att förstå vad jag pratar om. Men det här finns ju någonstans en fördel att själva att framrutan går upp så högt. Att köra Model X är ju som att sitta och köra i en stor lastbil, känns det som. Man har ju bara ute liksom. Det, man ser knappt några stolpar. Det är en jättehärlig känsla. Och fick jag poäng där? Dras det av mitt... Jag har ju lyckats bli en gång har jag lyckats bli kallad Tesla-hatare nu i Facebookgrupp. Jag bara väntade på det ju. Men nu fick jag en poäng här för komplimangen åt Model X.
Ja, som du ger själv en poäng. Det räknas ju inte.
Okej, jag förstår. Yes, då får vi gå vidare till Model Y här. För det har ju varit ett annat problem i de här sammanhangen, stenskottssammanhang och framrutssammanhang. Det är ju att det är komponentbrist på de här också. Det är ju har varit svårt att få tag på nya framrutor och sånt. Det är ju intressant här. Vi kör runt i bilar i flera hundra kilometer i timmen. Inte flera då, men runt 100 kilometer i timmen. Det bara kastas grejer mot oss. Och hela livet känns det som att man funderar på vad ska hända här när man vilka skador kan uppstå på den här bilen som har en så kär. Det är liksom lite en paradox det där. De är så känsliga och de går så snabbt.
Jag bytte ju vindruta på min bil förra veckan.
Ja.
Det var faktiskt någon som också tyckte att jag hade, att det var lite onödigt att göra det nu när gruset snart ska tas upp och allting.
Ja,
men den sprickan var på ett sånt ställe där det behövdes bytas. Men där, den rutan fanns ju i Sverige och det var ju, tog ju bara någon vecka så hade det ju verkstaden den rutan och kunde montera in den. Så det var ju trevligt.
Ja, jag fattade inte hur det gick till. Jag låg väl typ, kändes som att jag låg säkerhetsavstånd halva Skåne till bilen framför. Men det drömde till rejält min ruta. Så då åkte jag till, jag tror det var Ryds bilglas. Och lämnar in den här på morgonen, lämnar nycklarna och sen runt 12 då så fick jag, nu är din bil klar. Jag bara, vad tur, då behöver du inte byta ruta. Kom in då och så bara, ja nej tyvärr var stenskottet så stort så vi var tvungna att byta ruta. Jag bara, hur går det ens till? Liksom, hur många Audi e-tron rutor har de liggandes liksom i Malmöområdet? Men det är ju, jag har fått det där förklarat, det finns ju, ja det är ju så himla konstigt egentligen. Men det finns ju bilreservdeldepåer då i var och varannan stad som sen de antingen Ryds själva har eller så finns det liksom grossister som man, ja, så det finns ju på lager. Det ska ju finnas på lager. Så det ska ju inte vara så massa väntetid.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Enkelt. Men du Kristoffer, jag tycker det är väldigt spännande det här med panoramatak och annat som egentligen är vad ska finnas i en bil liksom, och sådär, och hur förhållandet till säkerhet och förhållande till komfort och förhållande till även att saker inte ska gå sönder. För när jag växte upp i skogarna i Blekinge, vet du, gissa vilken bil som gällde då?
Volvo.
Volvo 240. Såklart. Femma var det ju. Fast det stod inte 245 på bak. Så. Men det var ju kombin då. Sen var det ju några riktigt finlirare där som körde sedanen där. Va? Men 245 hade man ju då ett gäng, eller föräldrar. Va? Och då saknade man ju, alltså elhissar, vi hade ju inte ens det. AC hade man inte, utan det var ju liksom fläkt på av. Gärna rulla ner, ja, manövrerade ner fönstren då istället för att trycka på en knapp. Och sen vet du, sen en vacker dag när pappa bytte bil, då hade vi någonting som var helt magiskt. För då så öppnades alla dörrar när man låste upp en dörr. Centrallås. Oj, 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 oj. Modernt, modernt. En sak som jag alltid hörde då i sägandes då, liksom det här med taklucka. Det hade ju bara riktigt rika människor med Mercedes då. Men då hette det att det var ingen mening att ha taklucka, för det kommer bara börja regna in. Fathållare kom, jag minns inte riktigt, fathållare vet jag vad liksom kändes som en självklar del i min uppväxt efter det då, alltså när vi började prata Volvo V70 då. Men adaptiv fathållare fick jag först när jag själv köpte min första bil, och det var ju riktigt häftigt med adaptiv fathållare, och det är någonting som jag aldrig skulle kunna köra utan faktiskt igen. Och jag är nu där jag tycker att Pilot Assist är helt självklart. Helt självklart. Så det är jag. Vi ställde ju frågan här. Så Lloyd skrev så här vad han tyckte. Navigera med autopilot, körfältsbyte på landsväg, 2-1 vägar och motorväg då. Vid körning på autobahn vill jag bestämma själv eftersom hastigheten varierar mycket. Ja, det är ju någonting som är sant på autobahn. Det varierar ju dessutom efter väder också. Många vänliga elmils hälsningar från en 66-årig pensionär. Vad härligt att du mejlar in till oss. Kristoffer, nu är det fråga. Nu är det fråget batteri här.
Yeah.
Nu måste vi reda ut vad borde vara standardutrustning och vad ska vara tillval eller skall, men det är inte helt självklart. Så vi kommer börja framifrån i bilen och gå bakåt helt enkelt. Så jag vill veta vad du tycker, för att se om vi har några, om vi inte är överens.
Jag känner ju att vi behöver klargöra någon sak. Vad är det liksom vi för typ av pris på den här bilen som du...
Spelar ingen roll.
Okay.
Alltså detta ska finnas som standard i alla bilar, ja eller nej. Liksom. Okay. Adaptiva ljus.
Ja.
Det ska vara standard.
Det tycker jag, det gör otroligt mycket. Det fungerar mycket bättre än de här adaptiva, eller vad heter det, de här slå på och av helljus, och det fungerar så mycket bättre.
Alltså det vill säga att de ska till och med inte bara av och på automatiskt, utan de ska även kunna lysa upp ena vägen.
Jag tror att det blir en klart förbättrad säkerhet om jag kan se ena sidan, även om den jag får möte.
Där föll hela Volvo-koncernen ju. Inte en Volvo har det som standard.
Det är inte jättevanligt på bilar idag.
Men det borde vara det.
Jag tycker att det borde vara det.
Jag köper det.
Jag tycker att det borde vara det.
Det funkar skit på bilar som inte är så höga.
Ja, jag håller nog inte med. Jag åkte en 9 ET7 som är en ganska låg bil, och det fungerade fantastiskt.
Okej, men de bilarna som inte varit 9 år. Jag hade haft rätt länge då på Volvo då, som den första Volvo jag hade. Då var det ju inte LED-belysning på det sättet. Det vill säga att de stängde enskilda pixlar och sånt som man gör nu. Utan då var det ju verkligen så att spikar som åkte upp för att skydda det liksom synfältet. Så. Och problemet där var ju att jag kunde uppleva att bilen var för låg. Det funkade liksom inte på motorväg och sånt. Och det blev mycket blinkande lastbilar på.
Jag kan säga att det fungerade helt magiskt på ID.Buzz.
Ja, det kan jag tänka mig. Den är lite högre. Ja, precis. Adaptiva ljus är helt självklart. Vi fortsätter. Strax bakom ljusen så har vi en frunk. Är det helt självklart?
Alltså inte på en... Nej, jag skulle inte säga att det är det. Jag skulle jättegärna vilja ha det, men jag skulle inte säga att det måste finnas en.
Okay. Luftvärmepumpen brukar ju vara det som ställer till att man inte har en frunk. Luftvärmepump borde vara standard i elbilar.
I Sverige, ja.
Varför det?
För att vi lever i ett sådant klimat där luftvärmepumpen kan göra skillnad.
Okej, okay. vi kan känna som vi har fått lite frågor nu där. Den drar ju el, och då ska den förvärma och så ska den minska i förbrukning och så vidare. Men vet vi med oss att elvärmepumpen är så himla bra?
Det finns ju tester som säger både ja och nej där. Jag har inte testat det här själv, för att jag har inte haft två bilar som är likadana där en har och inte har. Men jag väljer att tro på de tester som jag har sett där det kan göra en skillnad. Det är källor som jag anser credible enough.
Batteriet brukar ju börja där någonstans i framsidan av bilen. Är förvärmning av batteri en självklarhet?
Oj, den var svår. Jag vill säga ja. Ja, i en elbil så ska det vara en självklarhet.
Okay.
Du måste kunna temperera batteriet.
Vi kollar lite på sidorna, backspeglar. Ska de fällas in och ut? Är det grundutrustning eller klarar man sig att de inte gör det när man låser bilen?
Nej, det behöver inte vara grundutrustning.
Keyless, behöver du ha grundutrustning?
Nej.
Nej. Då hoppar vi in i bilen. Elektronisk manövrerad passagerarstol?
Nej. Det behöver inte vara standard.
Jag tänker det liksom. Det är zombie-apokalypse det här, va? Och stolen är lite för långt fram. Då vill man inte vänta på. Jag har då så här TikTok-idé på det där. Är det till farthållare? Det är väl självklart eller?
Nej, jag tycker faktiskt inte att det är det.
Du tycker att man ska få...
För mig är det självklart. Men för inom olika priskategorier så kan jag inte säga att det måste finnas där.
Nej.
Börjar man komma upp i bilar på 4, 5, 600 000, ja, då ska det finnas där. Polestar.
Har vi många elbilar under 400 000?
Eller? Nej, men jag frågade i början om det handlade om...
Okej. Ja, visst,
och då har jag tolkat...
Men ja, okej då. Men du, det här är ju jättefascinerande faktiskt. Just att adaptiv farthållare ska vara ett krav. Det är ju någonting som, om inte det har införts, så verkar det vara på väg att införa. EU vill ju ha rätt mycket som säkerhets. Det ska vara autobroms då, filbytesvarnare, adaptiv farthållare, alkolås, trötthetsvarnare, distraktionsvarnare, automatisk varningsblinkers, backkamera. Och även en svart låda ska ju vara som standard. I det där kommer nog inte fullt ut kanske. Alkolås har jag väldigt svårt att se. Det är ju inte gratis att säga, och det är också väldigt, det är inte helt självklart heller. Kan ta lite mer om det sen. Men autobroms har man ju nästan alltid.
Det finns väl inte någon bil som inte har det då, tänkte jag säga.
Nej,
det ska ju absolut vara standard.
Filbytesvarnare. Alltså det är ju lane assist då nästan.
Ja, det tycker jag ska vara standard.
Mm. Så autobroms, filbytesvarnare tycker du. Trötthetsvarnare.
Tycker jag också ska vara standard. Det har ju mer säkerhetsfunktioner än vad adaptiva farthållaren har, kan jag tycka.
Men du kan ju också köra in i en annan bil.
Men där har jag autobroms.
Ja. Då är det ju adaptiv farthållare nästan.
Ja, kanske.
Visst, det finns en skiljelinje där. Nej, det har du ju en poäng, absolut. Tycker du vi tar den? Alkolås, ska det vara självklart?
Nej.
Nej. Jag har jobbat i ett bolag som inom en bransch där vi hade bilar till offentlig sektor bland annat. Och då var det ju krav på alkolås. Oj vad det gick åt munskydd, plastmunskydd där.
Mm.
För att det var ju bilpools lösning då. Så du vet, du kunde inte bara ha samma munskydd. Och det är inte heller, de var inte så mysiga de här munskydden. Eller munskydd heter det inte, mun, ja, det man blåser i, munstyckena. Men det andra var ju det att vi fick frågan sen om det gick att koppla. Det var inte koppla bort det, men det fanns vissa, om du hade blåst då så hade du ju en karens på, eller det kan man säga, du hade liksom en lucka på en, jag tror till och med 30 minuter utan att du behövde blåsa igen. Den undrade de om det gick att förlänga, för i vissa delar av offentlig sektor, så här kontrollmekanism och sånt, socialförvaltning, men också framförallt de som jobbar inom och kollar livsmedelsindustrin, restauranger och sånt på kommuner. De fick kuta ibland, ska du veta. Det var mycket hot i den branschen. Och då blev alkolåsen i de bilarna en säkerhetsrisk för dem, ironiskt nog. För att om du är stressad och vill iväg snabbt, då är det inte heller så att du alltid blåser perfekt. För du ska blåsa på ett visst sätt. Du ska blåsa förhållandevis länge. Du ska ha rätt mycket luft när du gör det. Det är en liten process. Så det där var inte helt oproblematiskt, ska ju sägas. Sen så kanske man skulle argumentera för att alkolås skulle vara krav i lastbilar och sådana saker. Man har ju åkt färger och stått och undrat, ska den där lastbilschauffören köra? tänker man. Sen har de ju, klassiken är ju till exempel bussdepå och sånt. Det är inte chaufförerna som sätter igång bussarna.
Nej, det har man ju hört.
Så, utan inte för att det är något fusk, utan för att det är någon som liksom kör fram dem. Och sätter, för då har det också handlat om att de ska uppvärmda då när de kör igång. Då, så då står de där och dieselkokar liksom. Det är ju en annan sak med ellastbilar och sånt. Men ja, det är inte helt, helt självklart. Men vi kan då konstatera att jag tycker att fartalare är helt självklart. Du tycker att filvarnare eller lane assist är helt självklart som standard. Mm. Vad säger du om pilot assist då? Det är också ett Volvo-begrepp.
Ja, nej, det ser jag inte som helt självklart.
Nej, det gör jag också då. Jag tycker att det är helt absurt att bilar kan rusa fram där i 120 på vissa vägar lagligt. Och så ska det vara beroende på att jag som människa är felfri. Det är ju helt absurd tanke. Andras liv är beroende på att jag som människa hela tiden ska ha 100% fokus.
Skulle du säga att du är mer fokuserad om bilen kör själv?
Det är jag verkligen inte, tvärtom. Men om bilen kör själv så är den mer fokuserad än vad jag är.
Ja, tills dess att den inte är det. Det är inte så att inga olyckor sker bara för att man har autopiloten igång.
Nej, fast det har väl de... Ja, nu är det ju mycket, men... Det behövs ju bra forskning på det där. Men det är ju många Tesla-olyckor som det har visat sig sen att systemet har varit avstängt. Liksom. Och det är väl därför olyckan har hänt. De missade den detaljen.
Absolut, så kanske det är mycket. Alltså, men jag tänker inte bara på just Tesla-bilar utan...
Det blir ju alltid de som får skit liksom.
Ja, det är det ju. För att det är de som skriker mest om hur bra deras bilar kör själv. Ja. Så att det får de skylla sig själva över, kan jag tycka.
Okej, okay, men... oj. Väldigt hårda ord. Ja, men... De har ju aldrig påstått att du ska få sitta i baksätet.
Nej, och... men de har kallat det för självkörningsförmåga. Okay.
Ja.
Nu kommer vi in på ett annat ämne, känner jag här.
Ja, precis. Ja, låt oss gå vidare. Jag är nog mer förlåtande där än vad du är kanske. Men vi tar, sen måste det naturligtvis fungera bra. Jag vet när Volvo igen då, det är mycket Volvo och Tesla i det här avsnittet. När Volvo lanserade sin Pilot Assist på första generationens, då deras SPA-plattform då, alltså det som den som kom först med XC90, den så som den är idag, och sen så kom V90, och V90 hade då Pilot Assist, uppgraderad sådan som var verkligen Pilot Assist. Och jag vet, om man kör på inre ringvägen här i Malmö, så om man då ska köra, fortsätter, det finns en avfart, så att om du av någon anledning skulle vilja hänga i Staffanstorp så kör du av där då, eller om du ska köra upp till E6 och E4 så kör du av där. Om man inte kör av där så hamnar man i Norra Hamnen. Men det är också en gigantisk stol där, för det finns XXX Lutz där. Så ni som har kört den, nu vet ni vad vi gör. Den V90, den, om man hade Pilot Assist igång, då tog den sikte rakt på den här metall, alltså fördelen då. Alltså den körde inte vänster, den körde inte höger, den körde rakt emot den här, inte stängslet utan... ja, metalluppbyggnaden då som visade räckena då, som, ja, vad ska man säga, om du kör ja, på en avfart så börjar ju nya räcken där. Mm. Och de går ju ihop då, som är nästan en pil då. Det är ju som i amerikanska filmer, så har de ju ofta så här vatten och sandbarriärer där liksom, man ser. Mm. Det brukar ofta sluta där i någon biljakt då. Här har man inte det, och det var så på alla de bilarna, det var så på den generationens alla de Pilot Assist. Så det är ju ingenting att lita på.
Det låter ju direkt obra.
Riktigt obra. Nu är ju det lösen länge då. Men, och sen har vi andra saker som på Volkswagen har ju enorma problem med, att bilarna bara kan tvärbromsa på motorväg, för den antingen tror att det är 70-skylt där av någon anledning, eller så har den läst av skylten bredvid och sådär. Så det är inte helt oproblematiskt så.
2-1-vägar är ju jätteproblematiskt för alla typer av autopilot eller pilotsystem, skulle jag nästan säga. Inte upplevt någon som är särskilt bra där.
Nej, så det finns mycket. Men just det här att bilen faktiskt håller sig i mitten av vägen, det ser jag som en 100% självklarhet. Från mitt perspektiv. Och i den här podden så behöver man ju inte ha konsensus.
Så är det. Det blir tråkigt om alla tycker lika hela tiden.
Exaktamente. Ska vi se om vi gå lite till komfort här då, så AC.
Ja, AC anser jag ska vara standard i en bil.
Precis. Men flera zoner, det klarar man sig utan, va?
Flera zoner kan jag hålla med om. Det behöver inte finnas.
Nej, det får man välja till om man om andra ska åka med en, så att säga. Eller om man är lite sen är det, alltså det är ju, har du inte i alla fall tvåzons klimat, det vill säga fram och bak, så det är ju lite olika värme i de där. De är lite, du har ju framme, har du hur mycket galler som helst som flödar ut värme, medan bak är det ju inte alltid det blir riktigt lika varmt. Sen så, men däremot så, det som jag tycker kan vara intressant här är ju i fram, som många kanske inte tänker på, som ofta är till, eller som ibland är tillägg på lite tyska bilar, Audi, jag tittar på er, USB-C-kontakter, ladda mobilen.
Ja, det ska absolut finnas. Ja. Och där skulle jag vilja säga att USB-C ska vara standard.
USB-C ska, det finns ingenting
annat. Nej.
Induktionsladdare?
Nej, det behöver inte finnas.
Nej, men det är nice om det finns.
Ja, absolut.
CarPlay och Android Auto?
Nej, det behöver inte vara standard. Och jag vill verkligen att det ska vara det, men nej, jag kan inte säga att det måste finnas.
Nej. Bluetooth?
Ja, gud ja.
Ja. Hade den Volvo jag hade med att i farthållare var rolig. Den hade ju Bluetooth, men den hade ju inte Bluetooth för musik. Den hade Bluetooth för tal. Oj. Då, men inte, ja. Och den det fanns ett tag. Sen så, hur var det nu? Men däremot så kunde du koppla in, ljudet med USB då, så du hade ju till exempel stod ju iPod i den, tror jag. Så att man kunde liksom få upp innehållet då. Sådär. Och det funkar faktiskt även om man då spelar Spotify och så. Fanns ju mycket lösningar där på FM-radio, vidare sändning och sådana saker. För man tog ju bort linjeingången, den här 3,5 mm linjeingången, innan man la till liksom USB.
Då. Ja, jag vet på min S60 från 2003, då hade ju den bandspelare fortfarande. Och ingen Bluetooth eller något sånt där. Då hade jag först en bandspelare med en kabel som satt, så att man hade kopplade in telefonen i en 3,5 mm jack, och sen så petade man in den där grejen i bandspelaruttaget, och så kunde man lyssna på det viset.
Fantastiskt. Navigator.
Ja, jag tycker faktiskt det.
Det är ju, navigator är ju en liten del av att vara elbil, i form av man liksom förnavigerar. Ja, det ska man göra. Förlåt, jag menar förvärma batteriet. Görs ju oftast genom att du helt enkelt säger att du ska stanna och ladda då. Det kräver ju navigator.
Nej, jag tycker faktiskt att idag så är det, du ska inte, det ska ingå i bilen, och du ska absolut inte behöva betala för att uppdatera det.
Nej, och det, jag vill ju spinna vidare på det sen, att det ska inte heller bara vara en navigator, det ska ju vara ett system som vet om att du är en elbil.
Ja, gud ja.
Det är inte alltid det så, tyvärr. Och visst, du kan sätta in laddstationer lite också, sådär, men just det här att navigatorn faktiskt vet hur långt du har med bilen, vad du kör, vilka, jag har ju fortfarande inte sett en bil som faktiskt värderar, vet om att jag har mitt LE-abonnemang här. Det betyder att jag helst stannar på Ionity, för det billigast. Och sen så gör en rutt därefter. Utan nej, det kan ju ta någon 50 kW BR-laddare in the middle of nowhere liksom, och tycka att det är bättre. Det är ju återigen Tesla som gör det där bäst.
Ja.
Om man laddar på Tesla, vill säga. Det är ju en förutsättning i sammanhanget.
Jo, precis. Jag vet ju att Google Maps, så kan du ju ställa favoriter på laddoperatörer och sådana saker, men det är ju fortfarande inte optimalt. Och nu har jag för sig inte testat på länge, men de gångerna som jag har kört Volvo C40, XC40 och så, och navigerat med dem, så har ju navigatorn inte alls valt en optimal laddning, utan den kan stanna och säga att du ska ladda i Norrköping på en 50 kW. Men jag har ju Ionity där. Det finns ju liksom andra snabbladdare där. Nej, men 50 kW, det tycker vi är lagom. Och den har jag svårt för.
Otroligt intressant. Jag är ju med i en annan podd som heter Bli säker-podden. Och där var faktiskt första gången jag och Karl-Emil Nicke var oense om AI, pratade vi om. Mm. Och det är så otroligt surrealistiskt att i fredags så släppte vi podden där han var mer skeptisk till AI och jag mer positiv. Och här sitter jag och pratar om bilar som inte ens vet var vi vill ladda någonstans. Liksom. Alltså det är så här, nej, AI kan inte gå tillräckligt snabbt. Det borde den kunna räkna ut. Den borde ju, du som uppgår på Facebook och veta vad jag, vilka Facebookgrupper jag hänger på baserat på det, skulle kunna räkna ut va? Att jag inte stannar på Chademo-laddare i Tollarp. Men det är ju kanske inte ett krav vi kan sätta som standardutrustning. Den intelligensen, alltså inte då AI, men den här faktiskt att den vet så mycket om bilen, optimerar körut och sånt. Den kan vi ju inte, då hade vi inte kunnat köpa några bilar överhuvudtaget. Tesla är ju inte helt perfekta heller, så att Tesla hade refill, laddplats till exempel här i Malmö, hade trillat bort det från Tesla helt plötsligt. Bara så.
Det är ju någonting som jag klagar på i min Model 3-recension som jag släppte i november eller december eller när det var slut på förra året i alla fall, så inte så allt för länge sedan. Att Teslas bilar är ju, kollar ju väldigt mycket efter bara just Teslas laddstolpar. När jag var uppe i fjällen och åkte med den bilen, då ville den ju att jag skulle ta en omväg på en timme. Bara för att jag skulle stanna och ladda på en Teslas stolpe istället. När det fanns en annan laddare på närmare på vägen.
Här finns det lite att fundera på. Ska vi kolla upp i skyn då? Och så tar vi det här panoramataket.
Nej, det ska inte vara standard.
Om vi har panoramatak, måste det gå och dra för?
Ja, ja, ja.
Ja.
Jag har en bil som inte kan göra
det. Det går, på, det går inte på Tesla, det går inte på Volvo, det går inte på Polestar.
Det går på Volvo om du har XC40.
Jaha, okej. Okay. Men inte C40. Jag tänkt på. Det går inte på din riddare, du är riddaren, det går inte på din häst alltså.
Nej, det går inte.
Det går inte på Ford Mach-E. Okej, okay, så där ja. Den här är ju speciell, men det är så fascinerande. Vindrutstorkare bak.
Ja.
Varför har inte alla bilar det?
Alltså, ja. Alltså, en sedan behöver ju sällan det.
Jag behöver inte. Alltså, det i svenskt väder. Va? Alltså, det är spöregnare. Man är på väg. Bara man kommer nära Göteborg så ser man ju inte ut. Det spelar ingen roll vilket väder det är.
Ja, jag kanske har för lite erfarenhet med sedaner i regn, helt enkelt. Där upplever jag inte att det har varit samma problem som med liksom QP-bilar eller kombibilar eller SUVar. Nej, okay. På det viset.
Nej, de är ju lite mer platt på det. Nu börjar man ju undra vissa bilmodeller här. Och det har väl med värmen att göra då. Att det blir ju som en hel vägg av snö på nosen på vissa bilar framme. Mm. Och då är det så här, nu börjar man undra, de behöver vindrutstorkare på fronten på bilen istället. Och även liksom bak det på bagageluckan. Men det har ju inte varit ett problem tidigare då, för det värmer ju upp rätt mycket där. Problemet har varit kylning snarare. Men det har jag ju, adaptiva farthållare och sådana system har ju alltid havererat så fort det har varit lite snöslask. Men där vet jag ju bland annat att Polestar, om man har finpaketet där, så nu står det helt still i huvudet här. Kan vi räkna ut vad det heter utan att vi googlar på det? Vi har ju pilotpaketet också. Har vi komfortpaketet.
Pilot.
Pilotpaketet är det, just det. Då så värms ju de sensorerna upp där framme.
Det, om vi ska prata standard. Finns sådana sensorer ska ju naturligtvis vara uppvärmda så att det inte blir massa is och skit.
Ja.
Kan jag säga på en bil som inte har den uppvärmningen. Så att lite slask som det har varit nu den här veckan. Eller ganska mycket snöstorm som vi har haft. Då har ju bilen bara slutat fungera helt. Man får massa felmeddelanden och så får man köra traditionellt. Liksom.
För det där är ju lite intressant. Vissa bilar då, som den du har och många andra. Och även Polestar numera. Eller de har ju haft tidigare också. Men vissa bilar blir ju lite så här. De ska vara så strömlinjeformade, de ska vara så snyggt där fram och så. Så att det finns inget skydd på de här sensorerna. De bara ligger där och tar det liksom. Så, som en annan i högstadiet. I vilket fall som helst så... Nej, det var inte så farligt. Det var med att jag gick i Kalligeskola. Det var väl förväntat liksom. Ja. Men medans på e-tronen jag hade, där var det ett mindre problem. Men det var ju så mycket grill i den som tog hand om så mycket. Liksom, för det låg ju bakom där och så. Bagageluckan, ska den vara elektronisk som standard?
Nej, det behöver den inte kunna vara.
Nej. Men är det nice?
Det är nice, det är supernice. Mm,
det är nice.
Men det behöver inte vara standard.
Det behöver inte vara standard, nej. Då tror jag att vi har...
Nej, jag vill lägga till någonting.
Ja.
Stänkskydd.
Stänkskydd ska vara standard, men det är det ju inte i någon bil.
Nej, varför? Apropå krossade vindrutor.
Men det är ju som att, du vet, lastpaket där. Du måste ju ha gummiskydd där bak. Du måste ju ha gummimattor. Liksom. De här fina tyg som kommer med bilarna. Du bara slänger ut direkt. Liksom. Men det är kanske en förhandling med bilhandlaren. Sista då. Så har vi laddkabel. Ska det följa med bilarna?
En fabriksny bil ska skicka med laddkabel.
Okej. För det är ju inte så att du inte betalar för det. Det är bara att bilen är dyrare. I slutändan är det så. Du betalar ju alltid för allt. Liksom.
Så är det alltid. Men jag tror inte att någon kommer sänka sin bil 2000 kronor om de slutar skicka med laddkabel. De kommer bara ta det som ännu mer vinst.
Men vad är det för kabel som ska ingå då?
Det ska ingå en typ 2 mode 3-kabel.
Mm. Och det är ju då helt enkelt en trefaskabel till trefaskabel. Alltså en kabel som passar i hemmaladdarna, i laddarna på stan, som är AC-laddare då.
Yes.
Det är ju en och samma standard. Och mode 2 då, typ 2 mode 2, är ju en gamla, ja, coola människor säger tjockokontakten. Jag brukar säga den vanliga väggkontakten. Ja. Den vi absolut inte ska ladda i, våra mina vänner. Om det inte handlar om, det är ju, de kallas ju reseladdare av en anledning. Vill ni veta mer om det så har jag bland annat släppt en video om det. 5 saker ni behöver veta om elbilar, du som köper dig.
Du har ju missat en funktion som är jätteintressant. Som har varit het senaste tiden.
Mm.
Sensorer fram och bak.
Just
är det standard?
Vi ska sluta där vi började med de där Tesla-sensorerna. Ska vi ha parkeringssensorer fram och bak? Ja på bak. Ja på fram.
Jag håller med dig, 100%.
Yep.
Och där är Tesla har ju som sagt gått över till Tesla Vision som de kallar den. Där de har plockat bort de här sensorerna och så är tanken att det ska gå och fungera med kamera istället. Problemet är ju att den här mjukvaran som för kamerorna har ju inte kommit. Så att vi har ju folk som har suttit och kört runt utan sensorer och utan Tesla Vision. Och alltså har tappat den funktionen helt och hållet. Men som sagt, onsdags eller torsdags här nu, jag kommer inte riktigt ihåg, så kom ju faktiskt den här nya mjukvaran. Det har fungerat blandat skulle jag vilja säga, det lilla jag har sett av det.
Det kan inte funka blandat, Kristoffer. Parkeringssensorer ska bara fungera.
Jag såg någon video där det fungerade helt okej. Okay. Han stannade 30 cm från väggen och det var ungefär det bilen sa. Och sen såg jag någon annan video där han stod centimeter från väggen och bilen sa att det var 50-60 cm kvar till väggen, så tuta på. Så att jag har sett båda, så därför väljer jag att säga blandat. Jag har själv inte testat det än.
Nej, ja, det är väl dags snart att göra någonting på det, Kristoffer, helt enkelt. Du får låna din kompis. Nej, den hade...
Ja, precis. Det handlar ju om, måste ju ha en sprillans ny Tesla.
Måste ha rätt. Ja, nej, det är ju spännande att se hur det där... De har ju onekligen när de har packat på Tesla-bilar som, ja, sillådor på båtar, vanliga konsumentfärger, eller säga med vanliga färger, inte biltransporter, och kört upp till Sverige för att lasta dem i hamnen. De har ju onekligen kunnat testa systemen då, om de hade haft det.
Så är det. Ja, en annan bil som, om vi går ifrån Tesla, som har det här och som jag nämnde för att jag vet att du älskar den bilen. Aura.
Ja.
De har ju bara sensorer i bak, inte fram. Yes. På den billiga modellen. Eller den billiga kan jag nog ta i. Den mindre dyra modellen.
Vi har ju blivit pikar för det här. Just där vi använder ordet billiga. Och jag, du vet, jag fick något sådär. Vad menar du? Ja, men det sa du i podden. Vad var det nu jag sa i podden? Vad hade jag nu för billighetsprincip i det avsnittet nu? Men, nej, men jag tycker att för andras säkerhet, plåtsäkerhet, så ska ju parkeringssensorer vara standard både fram och bak. Då är ju det bättre än 360-kameror och sånt.
Det håller jag med. Och, absolut.
Och backkamera, för min del behöver inte backkamera heller vara standard, utan har kört här nu e-tronen i 2 år och den hade ju inte det. Och,
skojar du?
Jag har aldrig...
Hade den inte 360 heller?
Nej, den hade ingenting. Det var ju, alltså, Audi så standard, det är standard kan jag säga. Och då är det ändå inte standard, höll jag på att säga. Då är det inte lägsta, utan då har de ju de här ProLine-paketet innehåller ju ändå lite så. Alltså, i Sverige går det ju inte att köpa de här bilarna helt bara då. Men nej, den var bara backvarnare fram och bak. Men det räckte för mig. Man blir ju mästare på att känna igen de där ljuden.
Du tog hellre luftfjädring och komfort för den typen av utrustning.
Alltså luftfjädring är ju, det är ju standard på E-tron. Det finns ju
nej, men precis.
Ja. Det är ju en annan sak som inte heller behöver vara standard. Det är ju klart att det var ett jättekort. Ja, vilken sekund som helst. Ja, backkamera har ju ingen relation med särskilt bra. Det är ju mest bara slasken då i dem.
Jag kan ju känna att det är svårt då, om jag inte har 360-vy över bilen. Men...
Ja, men okej. Okay. Fast Kristoffer, du testar ju bilar så himla mycket.
Det gör jag.
Alla bilar har ju olika karaktärer, alla bilar. Det är svårt att veta exakt vad man har dem. Mm. Om man sitter och kör samma bil i två år så vet man ju exakt vad man har den.
Absolut, det är klart att det blir märkbar skillnad där. Men det blir alltid bara så mycket enklare när man ser. Så här, ja, men du ska backa in i en parkeringsficka eller i en liksom, parkeringsplats eller någonting. Och man har liksom linjerna i displayen eller man har alla gränser när man ska göra en fickparkering. Liksom, det blir så mycket enklare. Livet blir bara lättare. Det blir det.
Man behöver ju inte. Det svåra är ju på parkeringsplatsen när man inte har några andra bilar att förhålla sig till, vet jag. Då är det så här, går man upp, oj vad tänkte jag här. Där måste jag faktiskt lyfta fram BYD Atto 3 där 360-kameran kommer ihåg vad som hände under bilen, för annars brukar ju bilen täcka upp 360-vyn ju. Ja. Obviously. Men bydden där kan du lägga transparent läge och då ser du under den.
Ja, den är rätt cool.
Och det är ju historiskt då, så att om en katt springer under bilen medan du backar så ser du ju inte den. Men om katten ligger kvar då, eller om ja, för att du förstår vad jag menar, det är ju inte så att den har ju inte en kamera neråt för det liksom. Nej. Men spännande.
Kan vi prata om något stort, något kantigt, något boxigt?
Något farligt för svensk bilindustri kan man till och med.
Spännande. Vi pratade ju om Kia EV9 förut. Och det hade jag kanske inte gjort om jag visste att de skulle presentera massa detaljer så här kort efteråt. För det är precis det de har gjort nu. Under natten till onsdag tror jag det var här nu så presenterade Kia EV9 och massa specifikationer. Tyvärr inte priser, eller svenska priser för den delen. Så att vi har inte dem. Och det är det som jag känner är tråkigt. Men vi ska prata siffror. Och siffror i podd är ju alltid helt fantastiskt. Så elbilsveckan.se för er som är intresserade av att följa med här. Men EV9 alltså. Det handlar ju om en jättestor SUV som har formen av en låda. Och du frågade ju Peter om luftmotståndet på den bilen.
I did.
0,28. Vad säger du om det? Det är ju jättebra för att vara så stor och boxig som den är.
Det är jättebra. Det är väl, det kan bli. Liksom.
Som referens så har vi Polestar 3 som ska vara den här. De är ju så stolta över att de har sänkt bilen och de har en vinge där fram. Den har 0,926.
Men det måste ju vara rekordet. Va?
Det är ju eller, helt enormt.
Volvo har det kanske.
Jag tror att Volvo EX90 kan vara snäppet värre. Men alltså... Kia har ju gjort ett jättebra jobb här. Eller så har Polestar gjort ett jättedåligt jobb. Något av dem.
Ja.
Alltså 0,28 är ändå vad jag förväntar mig på en sån här stor kantig boxerbil.
Mm. Det är så. Men man ska säga att det var ju där E-tron låg. Men de fick ju ner till 0,27.
Ja, de har fått ner den ytterligare lite.
Mm. Och det har ju med de här, jag tror det har med de här adaptiva grillen att göra.
Ja, okej. Okay.
Så att när den behövs så har den inte det luftmotståndet. Riktigt, riktigt spännande. Och det är ju inte det enda som den där bilen hotar Volvo-koncernen med. För att det här är ju inte en... här får vi plats rätt många människor.
Precis. Till skillnad från din Audi där så har vi den här 3 stolsrader. Vi ska kunna välja mellan 6 eller 7 säten. Enligt Kia själva så ska vuxna även kunna sitta bra längst bak här. Och sitta bra på alla rader. Det känns ju som att vi behöver testa så fort bilen kommer till Sverige. Den har ett batteri i golvet såklart på 99,8 kWh och en räckvidd på strax över 500 km. Den får också en dragvikt på 2,5 ton. Så nu behöver vi inte köpa en BMW iX för att dra vår 2,5 ton tunga husvagn. Utan det räcker med en Kia. Jag tycker också att det är lite roligt att batteriet bara är på 99,8 kWh. Och återigen, EX90 och Polestar 3. EX90 är väl mer konkurrens här eftersom den ska vara 7-sitsig. Den har ju ett batteri på 110-115 kWh. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Så det är ju mycket större.
Men det här är ju helt otroligt. Jag fattar inte.
Jag vet inte
vad Kia har gjort. Det var 2,5 ton.
Mm. I dragvikt.
Det är ju inga bilar som gör.
BMW iX har 2,5 ton dragvikt.
Okej. För att vi har ju Tesla Model X som ju var kungen då fram till att...
Eller, den ligger väl på 2,2 eller något sånt.
Ja, 2,25 då. Ja. Och EQC...
Jag ligger också högt.
1,8.
Ja, men 1,8, det har Volvos fyrhjulsdrift också. Och Nio ET7 har 2 ton och sådana saker. Så 2 ton går att komma upp i rätt lätt. Men 2,5 ton alltså.
Ja, precis. EV6an 1,6. Arian, din kompis, 1,5. Ja, nej, det här är ju... Oj, wow. Ja.
Den versionen som vi får i Sverige här, det är AVD GT Line. Vilket betyder att det blir dubbla motorer på totalt 283 kW. Gör 0-100 på 5,3 sekunder. Och även fast den är fyrhjulsdrift så får vi en frunk på ungefär 30 liter. Vilket inte är illa pinkat. Så alltså, den här bilen bara kryssar box efter box.
Den bara levererar ju.
Ja. Är man ute efter, alltså på riktigt, en stor SUV till sin stora familj, då blir den här bilen otroligt spännande. Och sen har vi också det här med vehicle to load som du tycker om så otroligt mycket. Den här bilen har ju det. 3,6 kW får vi ut. Den har även stöd för vehicle to grid och vehicle to home.
Vad gör man inte om man är sugen på Skånerost? Som vanligt så vill man ju att det ska vara inne i bilen då. Det är väl antagligen som på... EV6 då, att man har det genom adapter på utsidan.
Ja.
Just att det är vehicle to grid då, det vill säga att vi kan använda den som, ja, som ett husbatteri. Att det kommer, det är otroligt viktigt. Vi har inte med det i så här standardutrustning, för det går ju liksom inte rimligen att säga att det ska vara en standardutrustning eller inte, för det är ingenting du kan liksom uppgradera så. Om man inte, som i detta fallet, redan har det, men uppgradera för att kicka igång det, för att tekniken inte är redo då.
Nej, och det är ju det som Kia har här, att de gör det redo i bilen men släpper det med en uppdatering sen när det blir aktuellt i princip. Men alltså, ett 99,8 kWh batteri, ja. Och så vehicle to home, så ja. Alltså, jag gör av med 100 kWh på en månad i min lägenhet.
Ja.
Alltså, jag skulle leva väldigt gott på den bilen. Nu får jag gissa på att den där siffran är brutto på batteriet. Men det är otroligt mycket energi som man kan få användning för hemma.
Ja, ska ju säga så att, herregud, vad gjorde jag i mars? Undrar man ju. Men här i februari så förbrukade vi 704 kWh. Så att,
och du bor i hus, så att det är mer än
vad
hus,
ja, precis. Men det är ju... Herregud, den går ju verkligen att använda det batteriet till att stabilisera ens förbrukning i laddaren när det är... För vad vi vill åt då, ni som inte alls undrar vad fasen vi pratar om, det är ju att vi vill kunna ladda bilen när det är billigt på natten. Och sen så använder vi bilens batteri till huset på dagen när det är som dyrast då. Rent teoretiskt så skulle du också kunna sälja en bil. Du skulle kunna ladda på datter och sen skulle du kunna sälja det här då på dagen då ut på nätet. Precis som det vore en solpanel då. Bland annat Volkswagen har ju då sagt att vi kan inte hålla på att tömma. Och på tal om batterioptimering då. Vi går inte med på att ni tömmer batteriet på det här sättet hur många gånger som helst då. Men fantastiskt. Ja, du tickar alla boxarna. Har vi något negativt att säga om den då? Det skulle vara priset kanske.
Om vi visste vad priset var. Jag tycker att designen är så himla mycket bättre än EV6an. Den här är mer kantig. Inte lika rund som EV6an. Alltså alla siffror ser bra ut. Den här lanseringsfärgen de har i blått här tycker jag är otroligt snygg. 20-tumsfälgarna är kanske inte supersnygga, det man gör något annat med, men så kan man uppgradera dem till 21 och så är problemet löst. Alltså, jag är otroligt taggad på en bil som jag har absolut ingen användning för, känner jag. Det som är ju just det här med priset. Vart lägger de sig? Jag är ju rädd att de kommer närma sig miljonen mer än 800, som jag sa tidigare. Och det tror jag är farligt för Kia. Kia har ju liksom blivit stora på vad det här billigare märket som släpper himla bra bilar.
Fast den här bilen för 1 miljon är ju fortfarande billigt. Okej, okay, nu har vi sagt billigt för 1 miljon. Men jag menar,
om jag lägger 1 miljon, då skulle jag hellre köpa EX90.
EX90 för 1 miljon får du ju inte, då får du inte ens Pilot Assist. Liksom.
Det är svårt att säga, båda bilarna är typ ett år bort. Vi får priser på Kia efter sommaren här någon gång, eller slutet på sommaren kanske. Och sen så hoppas man att bilarna ska börja kunna levereras Q4.
Om Volvo inte lyckas naila leveranserna här nu i slutet av året och denna presenteras, så kommer man få så mycket avbeställningar.
Det tror jag också.
Helt övertygad om det. Polestar är inte, de är inte utsatta på samma sätt.
Nej, för det är en annan typ av bil. Det här är ju, om du åker en Volvo XC90 idag och funderar på elbil, ja, då kommer Kia EV9 vara det som du antagligen tittar närmast på. Mer än, ja, EX90.
Helt övertygad om det finns. Det kanske är så när man sätter sig en EX90 så bara, shit, vad nice. Så kan det vara, kanske. Men det vet vi inte. Om beställningarna på Kia EV9 går igång långt innan vi har någon möjlighet att överhuvudtaget journalister har möjlighet att prova dem och, på ett annat sätt än att de står i ett temporärt tält i Kungsträdgården, så kommer det vara svårt alltså. Jag tror EX90 kommer att sälja alla bilar de kan tillverka så, men jag tror ni förstår vad jag menar.
Ja, jag håller med dig på samtliga punkter.
Nu har vi ju pratat om höstlanseringar här ju.
Det har vi.
Men det är ju vår nu.
Ja, jag vill... Hos dig kanske.
I Malmö, ja.
Solen skiner, men det är massa snö här.
Ja, just det. Solen skiner, men det är kallt. Det är lite som där lampan är på, men ingen hemma.
Lite så.
Men det är alltså vår i Malmö, och då betyder det att det är vårmönstring.
Opsan.
Mm. Den 13 april så är det elbilsträff här i Malmö där du kommer vara med och jag kommer vara med.
Visst är det så. Jag ska äntligen få ut och åka lite av min egen bil.
Ah,
det har varit, jag har konstaterat att det var typ förra sommaren senast, så att det ska jag se fram emot.
Du ska ta ner din ny stylare springare. Din hingst ner
så
till
är det.
Malmö.
Så är det. Manen har blivit svart på den här nu.
Just det, vad kul. Så vill ni kolla in Christopher Gullins Ford Mach-E.
Säg inte sådär. Mustang Mach-E.
Oj, förlåt.
Det är viktigt.
Okej, förlåt. Ja. Och skulle det vara så att ni också vill träffa mig och min elcykel som jag har då. Den har dessvärre ingen CCS typ kontakt eller ens ett typ 1-kontakt, utan jag får stå och ladda där i koppla ur kaffebryggan kanske på Refills lilla butik där och stå och ladda vid cykel. Nej, det är alltså elbilsträff den 13 april på Refillarplats utanför Malmö är det ju faktiskt. Och där så kommer det finnas elbilar, det kommer finnas då vi, det kommer finnas Kristoffer Rask ifrån Allt om elbilar, sagt att han kommer ner. Och ja, det är väl som vanligt då att det finns ingen riktig agenda, men lite kaffe bjuds det säkert på och dessutom då gott snack. Så vi syns där, ni som är i närheten av Malmö. Och sök bara på Facebook, Vårmönstring, så hittar ni på det, till det eventet. Vi länkar också i beskrivningen. Och det är ju inte bara Vårmönstring som händer, utan vi är ju tillbaka redan nästa vecka. Och det, mina vänner, då har vi ett nytt koncept som vi ska gå igenom. Kvartalsrapporten, Kristoffer. Vad innebär det?
Det betyder att vi ska ta en titt tillbaka på Q1 här nu för 2023 och se vad är det för bilar som har sålts egentligen och vad kan vi dra för slutsatser av det? Vi har ju hört mycket rykten om hur Tesla skeppade bilar till Södertälje här idag fredag för att få iväg så många bilar som möjligt. Fick de det? Vi får se om de
fick
vinner.
Fick de det? Ja, precis. Va? Jag har sett rapporter om folk som de har fått en tid de inte kan. Då de har försökt smsa och kontakta. Det är ju kaos i hamnen. Och det är inte bara Södertälje. Det är också Göteborg, så vitt jag vet. I Malmö har också levererats bilar. De lämnas ut då, på alla möjliga och omöjliga sätt. Så vi får se hur många bilar Tesla har lyckats trycka ut. Vi vet ju redan dock att Volvo kan behöva sälja ett par extra bilar detta kvartalet för att fortsätta vara på toppen. Men exakt hur det här slutar, det får vi se då nästa vecka. Eller höra, får ni höra. Vi får titta när vi läser av siffrorna och analyserar dem. Det jag tycker också är väldigt roligt är att det finns ju så mycket elbilar i den här statistiken som vi aldrig har pratat om. Det finns så mycket transportbilar som vi inte har pratat om. Och det ska vi också göra. Men mejla gärna oss om ni har några frågor om elbilsstatistik, hur det fungerar och så vidare. Eller tankar och idéer om vad som helst på info@elbilsveckan.se. Ni kan också använda Kristoffer@elbilsveckan.se eller se@elbilsveckan.se om ni vill något oss respektive då direkt. Så med det så har vi avslutat veckans podd. Ha det bra, tack för att ni lyssnade.
Hej på er.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.